بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، vi börjar nu inshallah ta'ala att gå igenom detta kapitel som består av ungefär 80 hadither. Och vi hoppas att vi inshallah ska hinna färdigt med alla hadither. Och författaren säger då Kitabul Fitan. Och det är kapitel 92 i boken. Och ordet fitan är plural på fitna. Och ordet fitna på arabiska betyder prövning. Och man använder ordet fitna när man berättar om att man har renat ett guld. När du hittar guld, om du nu hittar guld någon gång ute i skogen, så kommer guldet att vara smutsigt och det kommer vara blandat med andra metaller. Hur renar man guldet? Jo, tuftin är dhahab, du för in guldet i eld. Du smälter guldet, du brinner allting dåligt bort och det separeras från guldet. Då har du renat guldet. Och det är samma ord som används för fitna. Yani tuftin al-dhahab. Du yani renar guldet på det här sättet. Prövar guldet. Och samma sak är det med människan. Människan prövas i gott och ont. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa nabluukum bi-sharri wal-khayri fitna." Och vi kommer att pröva er med gott och ont. Vi kommer att pröva er med gott, med ont och gott. Fitna, som en prövning. För när människan går igenom dessa prövningar så visar sig de som är uppriktiga och de som är falska. Allah subhanahu wa ta'ala säger i början på surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. Tror människorna att de säger att de bara ska kunna säga vi tror och sen inte prövas? Ja, ordet som används är fitna. Vi har sannoliken prövat dem som levde före för att se vem som är uppriktig och vem som är falsk. Så prövningarna kommer i det här livet. Och ordet fitna har många betydelser som ulema har nämnt. Bara i Koranen kan ordet fitna komma med mer än 20 olika betydelser. Det kan betyda straff, det kan betyda mord, det kan betyda kyrk och liknande saker. Men just det vi kommer att tala om är den fitnan som är prövningar som har drabbat den muslimska umman. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam berättade i hadithen som kommer nämnas i detta kapitel att från domedagens tecken är att det blir mycket fitna. Wa yadhharul fitan. Yani fitan kommer att dominera och kommer sprida sig. Och det var också därför jag valde detta kapitel. För den som sätter på nyheter, speciellt arabiska nyheter, blir inte annat än ledsen. Det finns inte mycket glada nyheter att se i den muslimska världen. Tyvärr. Det är mycket, mycket fitan. Och speciellt, och det som författaren kommer att betona, att muslimer krigar mot muslimer. Lyfter vapen mot varandra och dödar sin broder. Det här är från de värsta av former av fitna. Man gör takfir på en muslim och säger att hans blod är halal. Och det här är någonting vi kan se idag. Muslimer som dödar varandra. Så det här är från de värsta former av fitna. Och många muslimer blir förvirrade. De tänker, vad ska jag göra? Muslimerna är splittrade. Mer än 70 sekter. Ideologier. Alla säger att de har rätt och att de andra har fel. Vissa krigar mot varandra, alla säger att de har rätt och att de andra har fel. Och att de är de riktiga muslimerna. Vi ser fitna av förtryckande makthavare. Vi ser fitnan av shahawat, lustar och begär. Fitnan av olika former av bidda. Och folk blir förvirrade. Och vad är då lösningen på dessa problem? Jo, profeten alaihissalam sa att Allah har inte sänt ner en sjukdom förutom att han har sänt ner ett botemedel. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Det finns de som känner till dess botemedel och det finns de som inte känner till dess botemedel. Så allting har en lösning. Och alhamdulillah, islam har lämnat svaret på dessa frågor. Profeten alaihissalam som berättade om den fitnan som ska komma till den muslimska umman, berättade inte bara att muslimerna kommer splittras, det kommer bli fitna, det kommer bli prövningar och ni kommer döda varandra, utan han berättade också vad vi ska göra för något. Och det är det vi inshallah ska studera dessa dagar. Så att vi inshallah ska få kunskapen hur vi ska förhålla oss till dessa prövningar och motgångar som har drabbat den muslimska umman. Och alla som söker en lösning från dessa problem ur någonting annat än profeten Muhammeds vägledning alaihissalam kommer att gå vilse. Och det är det som folk tyvärr gör idag. De har problem, orättvisa makthavare och det är splittring, jag vet inte vad. De vänder sig inte till Koranen och Sunna. De vänder sig till andra lösningar. Revolutioner, arabiska våren, demonstrationer, inbördeskrig och så vidare. Vilket bara har lett till ännu mer kaos i de muslimska länderna. Men om vi skulle gå tillbaka till den islamiska lösningen så skulle problemen bi'idhnillahi lösa sig. Så vi inshallah måste studera dessa hadither. Så att vi inshallah förstår vad den rätta vägen är. För profeten alaihissalam, han sa att han lämnade oss på någonting klart och tydligt. Ala mahajjatin bayda. Någonting ljust, klart och tydligt. Det är lika lätt att skilja på det här, den här sanningen som det är att skilja på dag och natt. Rätt och fel. Och han sa ingen går vilse förutom el-halik, den som är förgjord. Så sanningen finns, alhamdulillah. Och profeten alaihissalam har inte lämnat oss utan svar. Allah azza wa jall har inte lämnat oss utan vägledning och svar. Utan alhamdulillah, allting finns. Men många orkar inte studera. Som en av ahlul bidda sa i Sverige, när man sa till honom, varför ska du inte undervisa hadither, Koran och Sunna? Då så sa han, vad då ska vi kasta Sahih Bukhari på judarna? Är det så vi ska få seger? A'udhu billah, hada istihza. Han gör narr av den här kunskapen. Profeten alaihissalam, har han inte nämnt att vi kommer drabbas av förnedring? Vi kommer drabbas av dhul. Och vad är lösningen? Han sa, den kommer inte tas bort tills ni går tillbaka till religionen. Hur kan vi gå tillbaka till någonting som vi inte vet vad det är för någonting? Vad är det vi ska gå tillbaka till? Det krävs kunskap, bröder. Att vi lär oss vad religionen säger. Och så går vi tillbaka till det som religionen säger. Vi säger att vi ska följa Koranen och Sunnan och Salaf och Saleh. Går det att göra det utan kunskap? Nej, utan kunskap. Du vet inte vad Koranen är, du vet inte vad Sunna är. Och du vet inte vad Salaf och Saleh var på. Så kunskap är det viktigaste, nyckeln till räddningen från denna fitna. Och sen som brodern påpekade, att också självklart implementera denna kunskap i sitt vardagliga liv. Jag tänkte nämna lite principer beträffande dessa texter och dessa hadither vi kommer att gå igenom innan vi ger oss in i själva haditherna. Vi tror att dessa hadither är från dalail al-nubuwa. De är ett bevis på att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var en sann profet. De bevisar att det han kom med var sanning. För att profeten alaihi wasallam nämner här saker som kommer att ske. Och de sker exakt så som han har nämnt dem. I detalj. Subhanallah. Som vi kommer nämna imorgon. Abu Huraira visste. År 60 kommer det att komma makthavare som är förtryckande. Men de är unga och dumma. År 60 kom det makthavare som var exakt på det sättet. Hur i hela världen visste han det? Hur i hela världen kunde profeten s.a.w. veta att umman kommer splittras? Det kommer komma khawarij och de har dessa egenskaper. Det kommer komma folk som nekar ödet. Det kommer komma folk som talar illa om sahaba. Allting skedde exakt så som profeten Muhammed sa s.a.w. Och han hade inte fel i något. Det här bevisar att det är uppenbarelse. Så dessa hadither är ett bevis på att han var en sann profet s.a.w. En annan viktig sak som jag indikerade på, det är att vi kan aldrig skonas från dessa prövningar om vi inte går tillbaka till den korrekta lösningen. Koranen, Sunnan och det som sahaba var. Vissa människor, som vi sa, de vänder sig till andra lösningar. Till revolutioner. Vissa baserar sina sin kunskap på drömmar eller på svaga och påhittade hadither eller på kultur och tradition och vad de själva känner för. Och det här är ingen lösning. En annan viktig princip när man läser hadither om fitna, prövningar och domedagens tecken är en princip som gäller alla hadither. Och det är en princip som ulema har nämnt. Och det är att man kan inte riktigt förstå sig på en hadith tills man har läst alla relaterade hadither. Som Imam Ahmed sa, han sa: "Al-hadith idha lam tajma' turuqahu lam tafhamhu wal hadith yufassir ba'dahu ba'da." Att om vi inte samlar alla hadither i ett ämne så kommer vi inte att förstå oss på det här ämnet, för haditherna förklarar varandra. Som han sa till exempel hadithen med att tvätta skålen 7 gånger om hunden har slickat i den. Om du bara läser hadithen att man ska tvätta den en gång, då förstår du inte när du ska tvätta den. Eller du läser hadithen att du ska tvätta den sista gången, då faller du inte heller på plats. Utan samla alla hadither så förstår du helheten i just den här frågan. Och det här är något som många av Ahlul Bidda inte gör. De läser en hadith, kommer med sin egen förståelse och lämnar de andra haditherna. Och då kommer man inte komma fram till en slutsats. Och här är också en annan viktig sak. Här förstår man ulemas roll i det hela. Nej, du och jag kan läsa Sahih Bukhari, vi kan läsa Koranen. Men ulema, när de läser, de samlar alla hadither relaterade till detta ämne. Och kommer fram till en slutsats som du kanske har jättesvårt att komma fram till. Kräver djupa studier, vad är autentiskt, vad är inte autentiskt och vilka böcker ska man läsa. Alhamdulillah, ulema har gjort jobbet åt det. Så därför är det så viktigt att ha ulemas förståelse i speciellt dessa frågor som är relaterade till dessa problem som har drabbat den muslimska umman. En annan viktig princip som har att göra med hadither om domedagen är en generell princip att haditherna ska förstås på dess zahir, yani dess yttre, dess, yani vad kan man säga, uppenbara förståelse. Vissa har kommit till hadither om domedagen och tolkat dem på sitt eget sätt. Till exempel profeten al-Islam säger att från domedagens tecken är att ett berg i Irak kommer att yani, avtäckas. Och det kommer vara ett berg av guld. Eller hur? Ni känner till hadithen. Då säger vissa ahlul bidda, det här betyder bensin, olja. Man kommer hitta olja i Irak. Det här är fel tolkning. Det stämmer inte. Det här är inte det som profeten sa. Han sa klart och tydligt, berg av guld. Och han förbjöd oss från att gå dit och ta del av det här guldet. För 99 av de 100 som går dit kommer att dö. Och då säger ulema, kolla. Idag har man hämtat olja. 99 av 100 har inte dött. Och så vidare. Och vi använder alla olja i bilen och så vidare. Så det här är tolkningar som inte stämmer. Så man ska vara försiktig med att tolka saker och ting till höger och vänster. Och det finns vissa YouTube-individer som säger att de är specialiserade på domedagens tecken. Men de är specialiserade på att förvränga domedagens tecken. Som heter han, Imran Hussein. Ni ska inte lyssna på honom. Och det finns också andra liknande individer som man ska akta sig för. Utan man baserar sin tolkning på vad ulema har sagt. Det är viktigast. En annan viktig princip som har att göra med domedagens tecken, det är att man ska inte misströsta. Om man läser dessa hadither så kan man bli sorgsen. Subhanallah, muslimer kommer bråka, de kommer döda och så mycket kommer splittras. Men man ska inte tappa hoppet, utan man ska hålla fast vid sanningen. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Badiru bil a'mal fitanan qaqta' al-layl al-mudhlim." Skynda er i att göra goda gärningar. Det kommer att komma fitan, prövningar som är lika mörka som en kolsvart natt. Till slutet på hadithen. Men vad ska vi göra i tider av fitna? Vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten sa alaihissalam. Han sa inte, när fitna kommer, ge upp allting, sitt hemma och sluta göra ibada och ge upp hoppet. Nej. Utan då ska du fortsätta kämpa ännu hårdare. Och därför nämndes det också i en annan hadith att profeten al-Islam, han sa, den som dyrkar Allah i tider av fitna är som en person som har gjort hijra till mig. Så belöningen i att hålla fast vid sunna i dessa svåra tider är otroligt stor. Så man ska kämpa ännu hårdare i att vara från folket av sanningen som håller sig borta från fitna och följer den rätta förståelsen av islam. Och sen en sista princip, och det kommer vi också att gå igenom, är att man håller sig borta från fitna. När du hör att någonting är fitna, någonting är fel, man ska inte göra det, håll dig borta från det. Så som profeten har nämnt i många hadifer. Då han sa till exempel, det kommer komma fitna. Den som sitter är bättre än den som går. Och den som ligger är bättre än den som sitter. Ju mindre aktiv man är i dessa saker, ju bättre är man. Den dagen muslimerna lyfter vapen mot varandra, lås in dig hemma. Ta sönder ditt vapen, så som profeten sa. Liksom. Var inte delaktig i dessa oislamiska gärningar. Så inshallah, vi kommer att gå igenom dessa hadither, så kommer ni inshallah att få insikt. Och en annan viktig sak som brodern nämnde, Imran, det var det här med ett tabuib. Imam Bukhari nämnde kapitel. Och att försöka relatera haditherna till själva namnet på kapitlet. Vad var det Imam Bukhari ville med att nämna dessa hadither? Vad var hans mål och hans syfte med att nämna dessa hadither? Och då kommer vi också till den här faidan, att det vi går igenom är Imam Bukharis förståelse. Det är inte vår egen, det är ingen ny påhittad grej att, så som vi kommer hitta på, utan det är de lösningarna som Imam al-Bukhari har kommit med. Och ingen kan komma och påstå att de är fel, eller hur? Och de flesta förklaringar som vi baserar oss på kommer inshallah vara från den här välsignade boken Fathul Bari, som är en förklaring av Ibn Hajar al-Asqalani, där han har förklarat Sahih Bukhari och samlat vad många andra lärda har sagt i förklaringarna av dessa hadither. Och också även lite förklaringar av Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah och andra lärda. Och vi ska försöka underlätta så mycket som möjligt och hålla oss till ämnet och att nämna det som är relevant. För det finns otroligt mycket att läsa om vissa hadither, men vi nämner oss, eller vi håller oss till det som är relevant för just oss. Bi'idhnillahi ta'ala. Taib, vi börjar direkt med första kapitlet. Författaren säger: Bab ma ja'a fi qawlillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Kapitel, vad som har nämnts beträffande Allahs uttalande. Akta er för en fitna som inte bara kommer att drabba de som har gjort fel. Akta er och var försiktiga. Var rädda för denna fitna som inte bara kommer att drabba de som har gjort fel, utan även kommer att drabba andra. Och så här gör också Imam Bukhari ibland. Han säger kapitel och så nämner han en koranvers. För de haditherna som nämns förklarar också koranversen. Eller koranversen förklarar själva syftet. Här nämner Imam al-Bukhari den här versen. Akta er för en fitna som inte bara drabbar de som gör fel, utan drabbar de andra. Här säger ulema, eller de har berättats från Ibn Abbas i tafsir. Han sa att Allah har här beordrat de troende att inte acceptera de munkarat, de synder som begås mellan folk. För då kommer Allah att straffa dem allihopa. Vad vill här författaren säga? Jo, när folk syndar, när det blir mycket syndare bland muslimerna, så kommer Allah att straffa dem. Allah kommer att straffa folket. Och inte bara straffa dem som syndar. Allah kommer också straffa dem som är likgiltiga. De som inte hindrar de andra från att synda. Och här säger Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah att den här versen är ett klart och tydligt bevis på att det är wajib, obligatoriskt, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Obligatoriskt att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och det nämns också i en liknande hadith att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, han sa att Allah azza wa jall straffar inte folk i sin helhet tills det att de som gör rätt är tysta när de ser de som gör fel, trots att de kan ändra på det som är fel. Om de gör detta så kommer Allahs straff att drabba både de som syndar och de som inte syndar. Förstår ni? Straffet drabbar generellt de som syndar. Men att vara likgiltig och inte påpeka och inte påminna och inte förbjuda folk som syndar är också en synd. Och den här mycket viktiga egenskapen, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda, är en av de saker som särskiljer denna umma. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ni är de bästa av folk som kommer till folket. Varför? För ni påbjuder det goda och förbjuder det onda och ni tror på Allah. Vad är det som gör oss till den bästa umma? Jo, för att vi påbjuder varandra det goda och vi förbjuder varandra från det onda. Och Allah subhanahu wa ta'ala förbannade Bani Israel, en grupp av dem, för att de inte påbjöd det goda och förbjöd det onda. De var tysta. Och det här är någonting man ska akta sig för. Och profeten al-Islam gjorde en väldigt fin liknelse. Och den hadithen finns också i Bukhari. Där han sa att liknelsen av den som lyder Allah och den som syndar i den här umman är som liknelsen av en båt. Vissa är uppe i båten. Och det symboliserar de som lyder Allah. Och vissa är nere i båten. Alltså inne i båten. Och de som är inne i båten, som symboliserar de som syndar. Han sa när de behövde vatten så var de tvungna att gå upp för att hämta vatten. Uppe på bord på båten. Och då var det en man från dem där nere som sa till de andra: varför ska vi gå upp och störa de som är uppe på båten? Vi kan istället göra ett hål direkt ner i havet och ta vatten från havet. En väldigt dålig idé, eller hur? Och då så sa profeten al-Islam: om de där uppe ser dem med det de gör och inte stoppar dem, så kommer hela båten att sjunka. Samma sak. Vi ser våra bröder gå ut och festa och klubba och dricka och röka och flickvän och pojkvän utan hijab och massa saker. Men vi säger ingenting. Det är lugnt, vi är kompisar. Alla har sitt eget liv. Jag ska inte lägga mig i ditt liv. Hela umman kommer att sjunka. Vi muslimer är svaga, och speciellt i dessa samhällen och i denna tid, vi behöver påminnas. Jag behöver påminnas. Imran behöver påminnas. Vi behöver alla påminnas. Och speciellt man är omgiven av alla dessa prövningar. TV och internet och musik och allt såna här dåliga saker som påverkar ungdomarna. Så därför är det väldigt viktigt, jag ihåg, att vi alltid påbjuder varandra med det goda och förbjuder varandra från det onda. För annars kommer Allah att straffa oss allihopa. Och sen, du kanske inte får samma straff som dem på domedagen, men du går under med dem. Och sen återuppstår du på din nya. Det är en annan sak. Men vem vill gå under med ett folk som syndar? Inte jag i alla fall. Så det här är då någonting man ska vara väldigt försiktig med. Att vi ska akta oss för en fitna som inte bara drabbar de som syndar, utan kan drabba alla människor. Om de inte påbjuder varandra med det goda och förbjuder det onda. Och sen säger författaren: وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحَدِّرُ مِنَ الْفِتَنِ. Och hur profeten sallallahu alaihi wasallam brukade varna för fitna. Taib, här säger författaren. Och hur profeten alaihi wasallam brukade varna för fitna. Och så nämner han fyra stycken hadithen som vi kommer att läsa nu. Han berättar här från Ibni, från Nafi, Ibn Umar, an Ibn Abi Mulaika, som sa: قالت اسماء اسماء رضي الله عنها سا فرون بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم قال انا على حوض انتظر من يرد علي. Jag kommer på domedagen att stå vid al-hawd, profetens bassäng alayhi salatu wasalam, och vänta på att folk ska komma, och man kommer att ta vissa människor bort från mig, och jag kommer att säga ummati, de är mitt folk, alltså till de som tar bort dessa människor. Och då så säger man till mig: du vet inte vad de gjorde, de vände ryggen efter dig. Eller de vände sig bort från islam efter dig, eller vände sig bort från sanningen. Och då så sa Ibn Abi Mulaika: Allahumma inna na'udhu bika an narji ala aqabina aw nuftan. Och Allah, vi söker Allahs skydd från att gå eller lämna religionen, eller från att falla in i fitna. Och sen nämner författaren en hadith från Abi Wail, där han säger att Abdullah sa att profeten Muhammad a.s. sa: ana faratukum ala al-hawd, jag är den som kommer att leda er till al-hawd på domedagen, och man kommer att hämta vissa av folk till mig, och när jag kommer för att ta dem nära mig, så kommer man att ta bort dem från mig. Och då kommer jag att säga, min herre, ashabi, de är mina. Är ni? Från min umma. Och då så säger man till mig, la tadri ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Och vi läser alla hadither och sen går vi igenom inshallah förklaringen. Det berättas också här från Sahal ibn Sa'd, då han sa att jag hörde profeten alaihi salatu wassalam säga, jag är den som kommer att leda er till al-hawd. Och den som dricker från al-hawd kommer aldrig mer att bli törstig. Och ett folk kommer att hämtas till mig. Jag kommer att känna igen dem och de kommer att känna igen mig. Och sen så kommer jag att avskärmas från dem. Och sen nämner också författaren en till hadith från Abu Sa'id al-Khudri, där han sa att jag hörde Yazid, att han sa i samma hadith, han la till i samma hadith, att de är från min umma. Alltså när de avskärmas, de är från min umma. Och då så säger man till mig, du vet inte vad de hittade på. De ändrade på religionen efter dig. Och då så kommer jag att säga, suhkan, suhkan, liman beddala ba'di. Bort från mig, ni som ändrade på religionen efter mig. Och det här är då de hadither som författaren nämner i detta kapitel. Och jag vill att vi försöker relatera här. Kapitlet, hur profeten alaihi salam brukade varna för fitna. Och så nämns fyra hadither om al-hawd. Och det står ingenting yani konkret att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, jag varnar er för fitna. Det står inte någon av dessa fyra hadither. Men då säger de lärda att dessa hadither, allihopa, har en sak gemensamt. Och den nämner faran av dem som ändrar på religionen och hittar på nya saker i religionen. För de flesta av fitna har sitt ursprung i detta. De flesta av fitna i denna umma kommer från vad? De som ändrat i religionen, de som har gjort bid'a, eller de som har ändrat och börjat införa synder i religionen. För fitna kan delas in i två kategorier. Fitnat av shahawat och shubuhat. Fitnan av lustar och begär. Och fitnan av yani prövningar och innovationer i religionen. Så de flesta fitna vi kan se idag på jorden härstammar från vad? Från att muslimerna har infört nya saker i religionen. Nya ideologier och tillvägagångssätt. Eller hur? Fitnat av al-Khawarij som nu krigar mot muslimer. Det kommer från en dålig aqida. Att de har gjort takfir på muslimerna. Att den som syndar inte är kafir och så vidare. Det här kommer från en bid'a. Så orsaken till detta kommer från en innovation i religionen. Så innovationer är en av de grundläggande sakerna som orsakar fitna i denna umma. Och här nämner då författaren dessa hadither för att just poängtera den här punkten. Och i dessa hadither nämns då al-hawb. Och det är profeten Muhammeds bassäng, alayhi salatu wassalam. Eller samlingsplats av vatten på domedagen. För som vi vet så kommer domedagen att vara otroligt varm. Solen kommer att komma nära. Otroligt nära. Och folk kommer att svettas. Så pass att det är en lång hadith som nämner vad som kommer att hända på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner, eller profeten alaihi salam nämner, att varje folk kommer samlas med det som de brukade dyrka. Och kristna kommer samlas med korset. Och sen ska de till helvetet. Men då säger Allah subhanahu wa ta'ala, önskar ni någonting? Vad är det de säger? Ja? Vatten. Det enda de säger, vi vill ha vatten. Ni folk är så otroligt törstiga på domedagen. Och då kommer Allah säga, gå till helvetet. Och där får de dricka kokande vatten. Må Allah skydda oss. Så törsten är stor på domedagen. Och domedagen är 50 000 år lång. Allahu Akbar. Och det finns ingen skugga förutom under Allahs arsch. Så en av de stora händelser på domedagen är att varje profet kommer att få en haud. Kommer att få en samlingsplats med vatten. Och det här vattnet är inte vilket vatten som helst. Utan det är vatten som fylls på från al-Kawthar. Profetens flod a.s. i paradiset. Och hur har det här vattnet beskrivits? Att det är kallare än snö. Vitare än mjölk. Sötare än honung och doftar bättre än misk. Mashallah. Och den som dricker kommer aldrig någonsin att bli törstig igen. Allahu Akbar. Så al-Hawd fylls på från al-Kawthar i paradiset. Och där kommer profeten Muhammeds umma alaihi sallam att få dricka. Bi-idhnillah. Men vissa människor kommer att fösas bort. De kommer inte få dricka från det här vattnet. Och det är de som författaren syftar på i detta kapitel. När de kommer för att dricka. Och han nämnde så att profeten alaihi sallam känner igen dem. Och då nämnde många av ulema att han känner igen dem på märket från deras wudu. Som då har nämnts i en annan hadith. Att min umma kommer att komma med lysande kroppsdelar på domedagen. Ghurr al-muhajjalin. Som en häst som har en vit märke i ansiktet. Så kommer de troende att särskiljas på domedagen. Alla ser nästan likadana ut. Men Muhammeds umma a.s. har lysande ansikten och armar och fötter från platserna av wudu. Så han känner igen muslimerna. Så det sägs att när de kommer då för att dricka och han känner igen dem att de är muslimer, de är för hans umma. Och då kommer änglarna och föser bort dem. Nej, ni får inte dricka. Och då så säger profeten alaihissalam, ummati, ummati, mitt folk, eller mina ashaba, sahaba. Och då så säger änglarna, du vet inte vad de hittade på efter dig. Du vet inte att de vände sig bort efter dig. Och vad är det som menas med just den här meningen? Och det här är viktigt att förstå. För det här är en av de hadither som Shia försöker att använda som bevis på att sahaba lämnade islam. Enligt deras sjuka akida så säger de att alla sahaba, 100 000, lämnade islam förutom några stycken från Ahlul Bayt. 7 stycken ungefär. Och den här akidan är självklart felaktig. Och som Al-Khattabi sa, ingen av sahaba lämnade islam. Det finns inte någon av sahaba som har lämnat islam. Vad är det då som menas med denna hadith? Jo, de lärde nämligen att det fanns vissa beduiner som blev muslimer på profetens tid, alaihissalam, som han inte ens såg. När han dog så lämnade de islam. Det kan vara dem, och de faller inte in under sahaba för de träffade inte honom, alaihissalam. Eller att de är folket som Abu Bakr stred mot efter det att profeten Muhammed, alaihissalam, hade dött. Och det sägs också att de är folket av bidda eller folket av stora synder. Eller att det är de förtryckande makthavarna från denna umma. Och ett bevis på att det kan vara de förtryckande makthavarna är en hadith där profeten alaihissalam sa, det kommer att komma ledare till er. Ya'murunakum bima la yaf'alun. De kommer att beordra er med saker som de själva inte gör. Den som tror på det de gör, på deras lögner, alltså ge dem hjälp i detta. وَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ. Och stöder dem i deras förtryck. فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ. Då är han inte från mig och jag inte från honom. وَلَنْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضِ. Och han kommer inte heller få komma och dricka från الْحَوْضِ. Yani, dessa makthavare och de som stöder dem i deras dhulm kommer inte få dricka från الْحَوْضِ. Och denna hadith i Sahih, den finns i Ahmed. Det är också ett bevis på att de här människorna kan vara dessa förtryckande makthavare. Men den starkaste åsikten, Allahu alam, det kan vara flera. Men det verkar vara att de är Ahlul Bidda. Det är Ahlul Bidda som kommer att fösas bort. Varför? För att i hadithen står det, du vet inte vad de hittade på efter dig. Och vad är hitta på för någonting i religionen? Det är Bidda, eller hur? Så att Al-Adhar, det som verkar vara mest korrekt i den här förklaringen, är att de är Ahlul Bidda. Och det här är något som Al-Qurtubi nämner. Al-Qurtubi nämner att ulema har nämnt att det här omfattar alla som lämnar religionen. Eller det kan också omfatta Al-Munafiqun, hycklarna. Eller gör det som Allah Azza wa Jal inte har tillåtit och inte lagstiftat. Dessa kommer att avvisas från Al-Hawd. Och de värsta av dessa är de som går emot jama'at al-muslimin, säger han. De som går emot muslimernas enighet. Och går emot deras väg som al-khawarij. Och al-rafida och al-mu'tazila. En i dessa grova sekter. Han säger alla dessa har förändrat och ändrat på religionen. Och han säger också de förtryckande makthavarna. Och sen de som gör stora synder och folket av bidda och ahwa. Så Allah alam, vad som menas med denna hadith är folket av bidah. Det är de som kommer att fösas bort. Och vad som menas med ashabi, ashabi, yani de är från min umma och mitt folk. Inte att de är sahaba som levde på profetens tid, alayhi wa sallam. Det är inte de som menas med detta. Utan det är dessa innovatörer som har innoverat saker i religionen. Och här förstår vi länken som författaren sa. Hur profeten, alayhi wa sallam, brukade varna för bidah, eller fitna. Och så nämner han då faran av bidah. Att bidah är en orsak till att de kommer att avskärmas från al-hawd. Avskärmas från att vara med profeten Muhammed al-Islam vid det här tillfället. Och det nämndes också orsaken att de har ändrat i religionen. Och att profeten Muhammed al-Islam, han sa suhqan, suhqan. Bort från mig, försvinn härifrån, försvinn härifrån. Och det här visar faran av bidah. Att profeten Muhammed al-Islam är fri från de som innoverar. De är inte från honom. Han tar avstånd från dem, han säger försvinn från mig. Så vem vill vara från dessa människor? A'udhu billah. Och därför är det så viktigt att vara från Ahl Sunnah wal Jamaah. Så att man inshallah får vara från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Från honom, yani med honom, och får dricka från denna haud på domedagen. Och vi avrundar här för idag och tar lite frågor. Och så fortsätter vi inshallah ta'ala imorgon. Wa barakallahu fikum wa jazakum allahu khairan.